Det här är politikens frågepodd.
Idag om Justin och Beliebers.
Nu ställer jag frågan tredje gången. Jag tror många tittare vill veta.
Avsändare anonym undrar: har synen på journalister förändrats? Nu ser ju unga politiker snarare upp till journalister och vill ibland hellre ha cred från en journalist än från en riksdagsledamot. Har det varit så här länge? Och ser ni på ungdomsförbundare ungefär som Justin ser på Beliebers?
Tack anonym för din fråga, och vi får nästan börja i det här med...
Är det här verkligen en riktig fråga? Får jag bara fråga det? Alltså eftersom det är inte jag som har lagt in den här i vår gemensamma tråd med frågor. Och det är avsändare anonym och den känns rätt smörig, va?
Alltså jag vill säga det var Maggie som lade in den här frågan. Nu är ju hon borta ett tag från podden, men jag känner att det här var en relevant och intressant fråga. Vi får dock börja med i, vad har du för uppfattning att det här, hur Justin ser på Beliebers? Vad tänker du att det betyder?
Ganska nyligen, genom ett frågebrädspels fråga, fick jag lära mig begreppet Beliebers.
Okej, ja. Alltså att det är Justin Bieber, popstjärnan som nu har varit med ett tag får man säga.
Men Justin var aldrig indie.
Så därför valde han att inte se på det hela. Nej.
Välja och välja. Man kan inte ta in hela världen.
Nej.
Men så det här är väl helt enkelt att vi är Justin.
Vi är popstjärnorna.
Tydligen, enligt frågan. Och ungdomsförbundare, alla då enligt frågan, är då fans till oss. Det tycker jag inte går att belägga.
Rent sakligt kan det vara någonting som går ifrågasätta där. Men har någonting förändrats i den politiska journalistiken? Och då skulle jag vilja säga ja, det har det väl. För att vi har ju två exempel i denna podd som vi skulle kunna anklaga för detta. Nämligen fokusmannen Torbjörn som skapade ett nytt sätt att beskriva inrikespolitik. Och Henrik Torehammar, skaparen av Det politiska spelet, podden som också tog sig an svensk inrikespolitik på ett annat sätt.
Alla politiska poddars urmoder i Sverige.
I am mother och jag vill gärna ha det skrivet på min gravsten. Kanske. Ja, men
just de orden.
Något åt det hållet. Nej, men någonting har förändrats i hur politik speglas i den politiska journalistiken. Kan vi hålla med om det?
Ja, det kan man väl säga. Sen har ju också politiken förändrats. Alltså du och jag har hållit på och skrivit om politik på olika sätt i 20 år nästan. Under den tiden har ju själva politiken också, det vi bevakar och skildrar, förändrats ganska omfattande i Sverige. Inte bara det att det har kommit in ett nytt och stort parti i riksdagen, utan det är hela kulturen kring. Är det här trendigt och hett eller säljbart, kanske framförallt från journalistiskt kommersiella perspektivet? När vi började så var ju politik töntigt och dödtråkigt och framförallt helt icke-kommersiellt. Ja, och det är det ju inte idag. Och det beror ju i första hand inte på sådana som du och jag, utan på, tänker jag, att konfliktnivån har ökat i politiken. Att större frågor ställs så att människor, medborgare, väljare, nyhetskonsumenter och betalare har mer skäl att engagera sig i de här sakerna. Och det är mer angeläget i någon mening.
Vi kan ju också se på de stora strukturerna.
Det kan bero på dig också.
Ja, men precis. Eller är vi bara en effekt av stora strukturella förändringar? Dels att vi media letar sätt att finansiera oss helt enkelt. Då måste vi skriva om saker som folk verkligen bryr sig om. Och vi vet mycket mer nu med data vad folk vill läsa och vill skriva. Liksom, det vi bör någonstans fokusera vår energi på. Samtidigt har vi sociala medier som ju också har gett politiker helt andra plattformar sätt att nå ut, men även de måste förhålla sig till vad tycker publiken är det intressanta, vad är det som väcker engagemang, känslor, hur kan jag liksom hitta en plats här. den aspekten skulle man kunna ha med, och då kanske liksom det blir en sorts förenkling, och där man lite elakt skulle kunna säga att ja, då blir ju liksom det plötsligt, det mediala förhöjs gånger tusen hela tiden, och då kan man ju visst skylla på oss politiska journalister att så här, ja, visst det är kul att vara stor på sociala medier och få mycket likes och föras fram där, men det blir ju ännu finare när ni nämns i podden, när ni omnämns i texterna, när ni liksom lyfts upp på det här sättet.
Men då kan man ju säga, det du är inne på är väl ändå att du blir Justin. Du blir stjärna, du blir Justin. Men frågan här från Anonym är ju, ser du på ungdomsförbundare som fans?
Och då får vi komplicera den här bilden ännu mer, nämligen att popstjärnor...
Bara du svarar på min fråga så småningom.
Ja, för att egentligen så här, det kanske är något daterad referens att säga, och Justin ser på sina Beliebers. Alltså tänker man så här, bara, åh vad härligt.
Du tycker det var daterat? Jag pratar ju om indiepop här, kom igen.
Då säger jag så här att den enklaste versionen skulle vara så att man tittar på så här, sina fans. Och återigen, också musikindustrin har förändrats. Det handlar inte så mycket om att sälja plattor längre, utan det handlar om att liksom ha stora live-engagemang
och sånt. Jag noterar det här, absolut.
Mm. Och då plötsligt så blir, då har du din armé med dig. En armé som ska liksom kämpa mot andra arméer för att lyfta upp dig, göra dig relevant hela tiden. Liksom så här.
Så det är något större än fans, och du känner inte att ungdomsförbundare generellt är din armé?
Nej, men...
Det gör inte jag, vill jag bara
Nej,
säga.
För frågan är så här, om man ska titta på en superproblematisk popstjärna, Doja Cat, vet du ens vem hon är?
Nej.
Nej, okej. Men en som verkligen är i krig mot sina fans hela tiden, och nästan bara så här, när de hittar på sitt namn så här, åh, vi kallar oss Kitten, som bara så här, nej, jag har inte godkänt det, sluta, skärp till det.
Du pratar inte om Neil Young nu bara. För det var ju vad han byggde hela sin karriär på. Att hela tiden göra så här, ni gillar det här, då tänker jag göra någonting annat.
Ja. Jag ska inte säga att hennes artistiska förmågor utvecklas jättemycket mer, utan kanske mer effekten av att bråka, att ställa till liksom med fighter. Och på ett sätt kan man tänka så här, finns det en liknelse här att popstjärnor idag är ju mycket mer attackerade på något sätt. Kanske känner sig så här fysiskt, man går på den här... evenemang, den här livekonserten, och då plötsligt kastar de en vattenflaska på en, eller liksom, har du varit med om det här? Det var mycket 2023 att folk blev unhinged och betedde sig superolämpligt, fysiskt skadade, ofta kvinnor.
Jag försöker relatera det till frågan och försöker tänka på om jag upplevt den situationen med politiker, fast det frågan är ju specifikt ungdomsförbundare, för det handlar ju någonting här om unga politiker. Har de kastat vattenflaskor på mig? Det har jag nog aldrig upplevt. Man har väl i någon mån blivit utskälld förstås. Och blickar kan ju också tala.
Ja, och då vill jag säga så här, finns det då mer en sån känsla av att man känner så här, gör vi det här kanske för ungdomsförbundare eller för unga människor, den här nya publiken vi ska försöka nå som är politiskt intresserade, och samtidigt både vi älskar vi och hatar dem.
Du tänker att du ska nå en ny ung publik?
Jag vet.
Det är ju fint av dig att tänka.
Inte.
Men, jag är dålig på att tänka på det sättet.
Det strategiska sättet. Nej, men, och då är den här dubbelheten. Tycker vi om den nya liksom, klassen? Tycker vi att är det liksom härligt? Är det så här gott virke som vi liksom vänder oss mot? För då finns det den andra stora strukturella förklaringen. Och det är nämligen att politikerna var mycket bättre förut.
Just det. Det är möjligt generaliserande påstående. Men fortsätt.
Ja, till exempel som den gröna näringslivsorganisationen, eller vad de kallar sig, Forest Tankesmedjan.
Ja,
de ska ha det här evenemanget.
Ulrika Schenström, Centerparti Tankesmedja.
Ja. Mm. Vad hände från engagemang till karriärister? En bok om partipolitikens förfall. Där
har de släppt en sån nu?
Ja. De ska släppa den i alla fall.
Okay. Du har inte läst den?
Jag har inte läst
den. Jag har inte läst den.
Nej.
Men vi pratar på ändå. Fortsätt.
Ja, för jag tänkte att det här med, utan att veta vad de här människorna kommer fram till, men ändå idén att det var bättre förut, så fanns det idealism, engagemang. Nu har det liksom blivit någonting väldigt smutsigt. Människor som vill ha ett jobb som söker sig till det här. Och det handlar ju på något sätt om så här, kvaliteten på politiker nu för tiden. Det finns en sån större berättelse som kommer väldigt mycket så här från ett brittiskt perspektiv. Det man liksom ända från 80-talet har pratat om att så här, nej men humaniora, politiken, vi blir av med de bästa, istället så vänder de sig till naturvetenskapen, eller än värre, de blir bankirer, de går in i den finansiella sektorn.
Man skulle väl kunna säga att Boris Johnson var ju en mycket bildad, särskilt i humaniora, man.
Ja.
Men ändå inte en total succé.
Nej.
I politiken.
Han hade sina motståndare, särskilt om innan den brittiska pressen, där jag ofta lät den analysen. Men då någonstans laddar man i alla fall vissa att så här, det är ju för att vi kompenserar inte politikerna tillräckligt bra. Att de kommer gå till andra mer lukrativt. De smarta stjärnorna går till andra branscher.
Det låter också som ett politikerargument, för det är väl med det här argumentet man höjer riksdags- och statsrådsarvoderna.
Precis.
Kontinuerligt och snabbare än de flesta andra lönetakter som finns i någon annan bransch.
Ja, och då det är ju ofta det, om du skulle bara fråga folk på stan så här, typ, tror du vi får bättre politiker om vi höjer deras löner? Det tror jag inte jättemånga skulle säga ja till. Utan skulle väl vilja säga, nej, men det ska ju ändå vara ett kall. Du ska ju vara övertygad om saker, inte bara se det här som en inkomstkälla.
Så det här vi börjar prata om dygder.
Ja.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Är det en dygd att ha beliebers? Och är det frågan som anonym ställer egentligen?
Ja, men och egentligen så då kommer vi väl också till de här stora frågorna om att som landade i, vänder sig politiker allt för mycket till det mediala, kanske till oss eller till andra, hur det ska verka den här
idén.
För att, nej men, nu har vi sociala medier istället för torgmöten. Det finns inte liksom stora medlemsdemokratin sätts på undantag, istället gör man fokusgrupper, alltså att det där kontakten med partisterna och egentligen väljarna, den är satt på undantag.
Och det är liksom, då blir journalisterna viktigare. Det kan jag förstå. Ja. Fast om man samtidigt har en utveckling där plattformar, alltså mediala, massmediala plattformar blir tillgängliga för alla. Mm. Då blir du och jag helt oviktiga. Borde vi bli alltså. För politiker, för de kan ju ignorera oss och prata med sin nuvarande och sin potentiella publik utan oss egentligen. Och så att säga, då har det ju gått ett steg från, ja, först är man bara medlemmarna och sen behöver man nå vidare. Då tar man gamla medier och sen så kan man ju strunta i alla de här leden under.
Nu förutsätter du ju direkt att så här, målet är att bara få liksom jättemycket väljare, att få stöd för sin sak, att komma dit. Tänk om det inte är
jättemycket uppmärksamhet. Ja. Nu är ju det här specifikt unga. Okej, jag är ju gammal. Vill inte unga bara ha uppmärksamhet?
Det är den nya generationen och deras problem. Ja, och då skulle man kunna säga att är också problemet är att det är inte alltid bara att få maximal spridning, utan man vill fortfarande få vissas uppmärksamhet. Och då plötsligt så har vi placerat oss kollektivt, den politiska journalistiken, på liksom någon högre nivå. Och där är det extra intressant att söka sin bekräftelse, i alla fall hos vissa ungdomsförbundare. Mm. Och då tänker jag så här, ja men den här dynamiken, jag har också pratat lite snabbt med Essie Klingberg för att försöka förstå det här med Justin Bieber och Beliebers, och hon började prata så här, det finns ju också någonting med ungdomsförbundare och unga politiker som är ju det problematiska, elevrådsauran. Den starka energin utav egentligen töntighet. Och problemet är kanske varför man kan ibland kända så här som journalist, som ett försök att så här, åh, nu ska man förhålla sig till de här människorna. Det är ju att deras töntighet påminner om våran töntighet. Att därför blir det en ilska mot oss. Liksom, är det här den...
Ja, ja det var väl min invändning när du började resonera så. Mm. Det är väl ändå en konstant faktor. Elevrådsauran.
Mm.
Alltså, du har ju ändå sett Carl Bildt när han kliver ut i lärarstrejken och har tagit kontroll på situationen och klargjort situationen, klargjort läget eller vad han säger. Det har väl alltid varit så här, helt enkelt. Så det kan ju i alla fall inte vara någonting nytt. Och frågeställaren är ju inne väldigt på nu.
Mm.
Och jag tycker det är tråkigt när jag blir så här gnällig kring frågeställningarna eller motsträvig, men jag har svårt att liksom men jag har ändå svårt att acceptera utgångspunkten. Nu ser ju unga politiker snarare upp till journalister och vill ha cred från en journalist hellre än från en riksdagsledamot. Ja, så kanske det är. Jag har ett frågetecken kring om det är så överhuvudtaget. Jag upplever nog inte det. Skulle jag överhuvudtaget kunna uppleva? Ja. Men alltså, här skulle jag vilja ha underbyggnad. För jag tycker att det är intressant, men hela frågeställningen bygger på att det faktiskt är så här. Och tänk om det inte är så.
Och det
tänk om vi fortfarande är hatade, töntiga, tråkiga. Det vore på många sätt rimligt, tänker jag.
För det är ju det vi är.
Så
det
politiken är... såg på oss som jobbiga människor bara. Och mest i alla fall.
Ja, och jag kanske känner också att det finns något normativt fint med att ändå vara töntig och inte eftersträvansvärd att söka bekräftelse hos oss. Men det största motargumentet som vi inte har nämnt här, det är ju också att vad är den stora politiska rörelsen som skett under vår tid som aktiva bevakare av detta område? Det är ju Sverigedemokraterna. Och de älskar ju inte media. De har ju ett genuint misstro mot vårt skrå, mot vår institution, och tror hela tiden att vi kanske också liksom aktivt motarbetar dem.
Men så där skulle du vilja ha lite beliebers. Lite sverigedemokratiska beliebers.
Som kom fram och sa, nu...
Du är så duktig.
Det här skulle säkert någon hoppa på och säga. Det är där de vill ha, nu vill de ha den högerpopulistiska bekräftelsen. Det är där den politiska journalistiken har vänt sig.
Det kanske är en sverigedemokrat som är avsändare anonym. Vem vet?
Det är det som är den stora friheten. Man behöver inte uppge sitt namn. Man behöver bara ställa en fråga och man skickar den till politiken@svd.se.
Du har lyssnat på Politikens frågepodd. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare Lisa Irenius.